Podplay.
Den nya varianten av coronaviruset, omikron, som upptäcktes i Sydafrika har gjort att bland annat EU, USA och Storbritannien har infört inresandeförbud från 7 länder i södra Afrika. Men varför väcker den nya mutationen så stark oro? Och hur påverkas Sydafrika ekonomiskt och politiskt av de nedstängda flygrutterna? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago. Och med mig nu har jag Dagens Nyheters Afrika-korrespondent Erik Esbjörnsson på plats i Johannesburg, Sydafrika. Och med från centrala Stockholm, vetenskapsredaktionens Johan Nilsson. Välkomna båda två.
Tack ska du ha.
Tack så mycket.
Johan, vad vet vi om omikron, som den nya varianten av coronaviruset kallas?
Inte mycket alls egentligen, och det är ett problem i sammanhanget. Vi vet att den har ett ovanligt många mutationer, det vill säga genetiska förändringar, och då ett 30-tal av de här 50 förändringarna ungefär sitter i det här spikproteinet som viruset använder sig av för att ta sig in i cellerna och som vaccinerna riktar sig mot. Så att det är väl det som oroar.
Och hur är symptomen? Vet vi någonting om de är farligare, tuffare på något sätt? Hur påverkas kroppen?
Nej, det finns ingen sån information än mer än att Sydafrika har uppgett att de som hittills har blivit smittade av den här varianten inte har varit svårt sjuka.
Mm, och på måndagsmorgonen så gick Världshälsoorganisationen WHO ut med att omikron utgör en, citat, väldigt hög global risk och att den kan få svåra konsekvenser i vissa områden. Vilken är den största oron kring det här just nu?
Den största oron är att vaccinerna inte längre kommer att fungera mot viruset, mot den här varianten. Den andra oron är om det visar sig att smittsamheten ökar kraftigt. För det skulle kunna innebära att många fler blir sjuka samtidigt, vilket i sin tur skulle kunna få svåra konsekvenser för sjukvården.
Och vaccinationsföretagen är redan på gång med att anpassa sina vaccin till den här nya varianten. Hur går det där?
Ja, jag pratade med Rickard Bergström i morse som är Sveriges vaccinsamordnare. Och han berättade att både Pfizer och Moderna håller på att titta på det här nu. Och Pfizer har tidigare uppgett att man behöver ungefär 100 dagar på sig för att ställa om hela produktionen. Alltså man modifierar vaccinet helt enkelt för att det ska fungera även mot den här varianten.
Och hur kommer den här nya varianten att påverka smittspridningen? Vad vet vi om det?
Ingenting. Mer än att ovanligt många verkar, att det verkar som om ganska många blivit smittade av den här i Sydafrika på kort tid. Och det är väl det som oron finns idag. Men så mycket mer än så vet vi inte.
Mm. Och det är ju inte första gången vi hör om en variant. Vi pratade om Delta mycket i somras. Men varför uppstår de här nya varianterna?
De uppstår därför att alla virus muterar. De muterar hela tiden. Och vissa virus muterar väldigt ofta, som HIV. Andra virus muterar mer sällan, och coronaviruset har väl ungefär någon liten mittemellan mutationstakt. Och det är de här mutationerna som gör att det då kan uppkomma varianter som är mer smittsamma eller som vaccinerna inte biter på. Och ju större smittspridning vi har, desto större är risken att såna här varianter uppkommer.
Men hur är utsikterna för att vi människor kan bli mer motståndskraftiga mot varianter? Hur funkar det?
Ja, det vet man väl inte riktigt. Men en förhoppning skulle ju kunna vara att om det här viruset, det kanske är mer smittsamt men man blir inte lika sjuk. Då skulle ju det rent teoretiskt nu bara gissningsvis kanske kunna konkurrera ut delta-varianten. Så att det blir någon form av, kanske snarare en förkylningsvirus. Men det vet vi inte ännu.
Nej. Erik Esbjörnsson, du är ju på plats i Johannesburg och omikron upptäcktes av forskare från Sydafrika och Botswana. Hur gick det där till?
Det var ju läkare som slog larm, tror jag, till myndigheterna här för några veckor sedan. Och sedan har forskarna i ett labb, bland annat i Durban, tittat på det här genom så kallad sekvensering. Där får nästan Johan förklara vad det innebär, tror jag.
Sekvensering är helt enkelt att man tittar på virusets arvsmassa och så analyserar man hur de här baserna eller nukleotiderna sitter efter varandra, i vilken ordning. Därför att om du byter ut en enda av de här baserna så innebär det oftast att det blir en annan aminosyra i det färdiga viruset, och då kan den ändra sin form eller funktion eller sådär. Så att man läser av virusets arvsmassa helt enkelt.
Och det har de ju kunskap om här i Sydafrika. För infektionssjukdomar är det största hotet mot folkhälsan i Afrika generellt. I Sydafrika har man drabbats mer än något annat land i världen av HIV-epidemin, eller pandemin, under det senaste kvartsseklet. HIV har ju funnits, åtminstone spridits i stor omfattning i 40 år i år faktiskt. Men man har byggt upp en gedigen kunskap och expertis just inom detta. Så det är ingen slump att man kanske hittar det här, även om det mycket möjligt har uppstått någon annanstans.
Och nu har ju den här upptäckten lett till debatt där Sydafrika och 6 andra afrikanska länder i regionen upplever att de straffas med till exempel reserestriktioner. Och det trots att viruset finns i hela världen utifrån det vi vet idag. Hur går debatten i Sydafrika kring det här just nu, Erik?
Kortfattat kan man säga att politikerna säger sig vara besvikna. Människorna här är riktigt förbannade. Det finns en stolthet över forskarvärlden här. Man kan ha mycket åsikter om hanteringen av pandemin generellt från politiskt håll. Men det råder ingen tvekan om att forskarna har gjort sitt yttersta. Och de har varit väldigt tidiga med att dela med sig av sina resultat. Och den omedelbara effekten var i princip att omvärlden dödade hela den första högsäsongen för turismen. Som man hade sett fram emot under 2 års tid. Så att om man drar paralleller till hur det såg ut i relationen mellan omvärlden och Kina i början av den här pandemin, då anklagades ju Kina för att mörka väldigt mycket och inte alls vara så snabba på att dela med sig av resultat just av ekonomiska skäl och kanske även allmän prestige. Och nu när Sydafrika då gör allting rätt och är ett globalt föredöme, som utrikesminister Antony Blinken i USA sa om sydafrikanerna, så får man detta istället. Så att här undrar man ju också, vad är det för incitament? Vad skapar man för, vad sänder man för signaler till andra länder som kanske hittar nästa mutation? Kommer de gå ut omedelbart eller kommer de vänta tills någon annan hittar det istället?
Det påminner lite grann om Storbritannien och alfa eller beta. Ni blir osäkra. Men den här som kallades för den brittiska mutationen. Där reagerade också länder med inresande förbud.
Ja, och Sydafrika drabbades ju i somras av stora protester och upplopp och plundringar där fattigdom och ilska över inhemska coronarestriktioner uppgavs vara en av flera faktorer som drev på de här våldsamheterna. Erik, hur påverkar det debatten just nu, tror du?
Egentligen tror jag inte att de här protesterna som vi såg i vintras, från mitt perspektiv, jag tror inte att det handlar inte om direkt missnöje med, det var inte protester mot restriktionerna som vi har sett i Frankrike och så, utan det var snarare den ekonomiska misären som hade skapats av lockdowns. Och man kan väl säga att, för att använda en analogi, liksom, att den sydafrikanska ekonomin hade underliggande faktorer, men den dog med covid. Det var otroligt hårt slag när man stängde ner landet, och den här misären, allting kulminerade på en enda gång i juli. Så att det är med det i åtanke som Ramaphosa den här gången, även om hela världen liksom hamnat i något nytt panikläge på grund av den här mutationen, så går Sydafrika vidare utan att höja restriktionerna alls i princip. Däremot ska man börja utreda vaccinpass och sådana här saker, men Sydafrika går på, för att Ramaphosa vet om att det här är liksom tiden på året när sydafrikanerna skulle hämta igen lite vinster, men det har de inte haft chansen till. Så att det är oerhört känsligt just nu att komma med restriktioner.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om hur Sydafrika påverkas av oron för den nya coronavirusvarianten Omikron.
We are deeply disappointed. Now these restrictions are completely unjustified and unfairly discriminate against our country and our southern African sister countries.
Vi är djupt besvikna. De här restriktionerna är helt obefogade och diskriminerande mot vårt land och våra afrikanska systerländer. Ja, så sa Sydafrikas president Cyril Ramaphosa i ett tal till nationen i söndags. Och han menade också att de hastigt införda reseförbuden drabbar Sydafrika på ett sätt som går emot överenskommelser på G20-mötet som hölls nyligen. Erik Esbjörnsson, vad menar Ramaphosa?
Han, som man säger, han är besviken. Jag tror att någonstans är han lite besviken på sig själv också. För Ramaphosa är en uttalad, vad säger man, multilateralist. Alltså han tror verkligen på det internationella samarbetet. Det har att göra med hans långa historia inom fackföreningsrörelsen och inom ANC under frihetstiden, där han hade starka kopplingar till omvärlden. Han vill gärna tro att internationella samarbeten ska funka. Det funkade inte när det gällde COVAX i början, där han hade lagt alla äggen i samma korg och litat på att vaccinen skulle komma därifrån. Sen fick han ändra plan och köpa in vaccin från andra håll också. Och nu är det då samma sak som händer här, att han har liksom räknat med att G20-länderna skulle leva upp till de här åtagandena. När man sa att nu är det dags för att starta upp ekonomin och då måste vi skydda de fattigaste länderna i världen. Men återigen så såg vi hur precis alla länder i princip tänkte bara på sitt eget bo när det väl kom en ny sån här panikattack i det globala systemet. Och det är det som Ramaphosa är besviken på, att ännu en gång så fallerade det internationella samordningen, kan man väl säga.
Jag ska citera dig från en helt färsk DN-artikel. Du skriver så här: Cyril Ramaphosa är ingen landsfader, men han har fått en papparoll under pandemins prövningar. Vad har det inneburit för Ramaphosa och förtroendet för det politiska toppskiktet i Sydafrika, Erik?
Det vi såg över hela världen i början av pandemin var ju att varje politiker som satt vid makten fick ju en liten boost. Alla i kristider slutar man upp bakom sina egna. Nu rammar på sig i ett läge där han är mer populär än sitt eget parti ANC, så att han har liksom inte den här, han är inte en av de gamla ledargestalterna, så han är inte en landsfader, men däremot så har han haft de här mötena, de här talen till nationen vid jämna mellanrum, alltså en gång i månaden i princip, som då kallas skämtsamt för family meetings, för alla sydafrikaner vet om att när pappa är missnöjd, ja, då blir det family meeting och så ska man gå igenom vad som har hänt, och sen så delar då pappa ut antingen belöningar eller bestraffningar. Och det kan då vara att nej, nu får ni minsann utgångsförbud från klockan 9 på kvällen de kommande veckorna för ni inte har skött det. Eller om det då går bra i smittspridningen så får de lite mer flexibilitet liksom. Så att family meeting, det är ett känt begrepp i Sydafrika vid det här laget. Och det har ju definitivt stärkt Ramaphosa. Det som var intressant igår var just det här att han tog i ordentligt och verkligen riktade kritik mot omvärlden. Och då blev det också att han liksom, oavsett hur hård han kan ha varit under tidigare möten med familjen då, så försvarar han ändå sydafrikanerna mot omvärlden. Och det gick hem, kan jag lova.
Vi närmar oss ju årets slut. Det innebär sommar i Sydafrika och turisthögsäsong. Hur påverkar omvärldens reserestriktioner de drabbade länderna i södra Afrika ur ett turismperspektiv?
Du ser redan nu hur vår ambassadör Håkan Juholt har ju gått ut och uppmanat alla svenskar att bara sätta er på första bästa plan i princip. Ta er hem nu, för vi vet inte hur det kommer att se ut. Vi har ingen aning om hur förbindelserna kommer att se ut. Om det är någonting som turister verkligen inte gillar så är det osäkerhet. Turister, i andra delar av Afrika finns det ju backpackers som reser runt i Östafrika och Västafrika. De har inga problem, de lever på väldigt liten budget och liksom kanske mer flexibla. Men barnfamiljer, medelklassfamiljer som kommer hit för att spela golf, de vill inte ha den där osäkerheten. Så att oavsett om besluten nu ändras under de kommande dagarna, när folk kanske inser att de var lite förhastade, så kan man nog utgå från att hela säsongen i princip kör i botten.
Och hur påverkar det alla som är beroende av turismbranschen?
Ja, det här är ju hundratusentals människor direkt och över en miljon människor som indirekt är beroende av turismen. Och framförallt så är det är dollarintäkter också. Det är ju export, alltså, så att det är otroligt viktigt för att, och även, det är inte bara liksom stora hotellkedjor som har rasat med 20% på börsen. Det är även små bed and breakfast ägare. Det är biluthyrningsfirmor, det är vingårdar, allting blir lidande. Så att det är ett hårt slag, för det var just nu man ändå hade tänkt starta upp någon form av säsong igen för första gången.
Jag ser en parallell till Sverige där, just när de nordiska länderna bestämde sig för att stänga gränsen, och Tegnell kanske inte blev så besviken, men han blev förvånad över hur snabbt Danmark och Norge införde förbud mot att resa till de länderna. Och det går inte att jämföra med hur det slog ekonomiskt mot Sverige jämfört med Sydafrika såklart, men det blev ju kännbara konsekvenser även här.
Ja, och WHOs Afrikachef har ju uppmanat idag på måndag när vi spelar in det här avsnittet till att följa vetenskapliga råd istället för att införa de här snabba reseförbuden. Hur har det tagits emot i Sydafrika?
Jag kan inte säga att det har fått någon större spridning vad jag kan se. Däremot så är det en bekräftelse på att man känner att man hade rätt den här gången. Sen så kan det ju mycket väl, vi vet ju fortfarande inte så mycket om det här, om den här nya varianten som Johan påpekade i början av det här samtalet. Men än så länge så tyder ju väldigt mycket på att det var något av en överreaktion, inte minst för att det redan är för sent. Viruset har, den här varianten finns redan över stora delar av världen.
Och i regionen södra Afrika, hur ser möjligheterna ut att få coronavaccin?
Det är inga svårigheter att få vaccin. Och jag tycker att det har missats lite i debatten i Europa, att det är väldigt mycket tal om att dela med sig av doser, och det är otroligt viktigt att alla länder får tillgång till obegränsat med doser så att de finns tillgängliga. Men vaccinskepsisen är ju ett mycket större problem.
Hur låter debatten där?
Ja, men jag var ute i Soweto igår på en vaccinstation och frågade när de senast hade brist på doser, och de var liksom förvånade över frågan och sa, va? Vi har inte haft någon brist sedan vi började vaccinera i januari. Däremot så har vi fått skicka tillbaka överskott för att det har varit på att löpa ut. Så att det finns en enormt utbredd vaccinskepsis som handlar om liksom sviktande förtroende för institutioner och regering, men även att låg utbildningsnivå, och att det är ett väldigt fragmenterat medielandskap också, där folk får otroligt mycket, stor del av sin information inte genom traditionella medier utan via sociala medier. Det finns väldigt mycket missinformation. Så att vaccinet, det är jättebra att det finns på plats, men man måste öka ansträngningarna, och regeringarna här måste hitta rätt talespersoner som kan användas istället för att få ut budskapet. Så att man pratar med kyrkor, man pratar med sportprofiler, med musiker, alla möjliga kändisar måste liksom vara ställföreträdande talespersoner när det gäller att få ut vaccinet. Det är det absolut viktigaste.
Johan, vad säger du ur ett vetenskapligt perspektiv, det här med vaccinskepsisen? Hur ser det ut om vi gör en liten helikopterblick på hela världen?
Den är utbredd. Det finns ju platser i Europa också, exempelvis Ryssland, Bulgarien, Rumänien. Väldigt låg vaccinationstäckning, så att det här problemet finns. Och i Sverige, jag menar, om man slår på hela befolkningen så är vi 70% drygt som är vaccinerade. Och vi är långt ifrån bäst i Europa, vi ligger väl någonstans i mitten och kluckar. Och det här är ju nyckeln, det är ju det alla har sagt hela tiden, att nyckeln är ju att vaccinera så många som möjligt, så snabbt som möjligt, för att hindra att de här varianterna dyker upp helt enkelt.
Jag kan tillägga att här i Sydafrika ligger vi på 25% ungefär. Och i den här takten så kommer det dröja minst ett år innan man har nått upp till över 50%. Så att det är en väldigt lång resa, och det finns ju risk för nya mutationer. Sen får man hoppas på att, och det finns en viss indikation på att även sydafrikanerna har börjat känna att shit, det här viruset är fortfarande här, vi måste nog börja tänka över det här med vaccination. Så att i bästa fall leder den här paniken till att man faktiskt ökar vaccinationsgraden.
Och ett problem när det gäller den här smittan, det är ju att man måste upp så oerhört högt. Man måste ju antagligen, det finns ju forskare som hävdar att det går inte ens att nå så högt för att uppnå den här flockimmuniteten då som hägrar. Många länder i Europa har högre vaccinationstäckning än Sverige, men ser ändå en stor smittspridning. Så att det där är ett problem.
Vi fortsätter att bevaka den här frågan, men innan vi avslutar för det här avsnittet så ska ni båda få berätta kort vad ni håller ögonen lite extra på när det gäller just den nya virusvarianten och er coronabevakning den närmsta tiden. Johan?
I princip sitter man ju bara och väntar på mer information om själva viruset. Hur ser smittsamheten ut? De som blir smittade, blir de svårare sjuka än andra? Men det där är en väntan som det kommer dröja en liten tid innan vi vet mer.
Erik?
Jag befinner mig i Johannesburg som är en del av Gauteng, alltså den här provinsen som har stått för de här nya fallen. Så att det blir intressant såklart att se om den här fjärde vågen som man trodde skulle komma i januari, om den redan kommer nu. Då kommer jag förmodligen ramma på sig att tvingas tala till nationen. Då kommer det ett nytt family meeting redan på söndag säkert. Och sen så för egen del hade jag ju sett fram emot att fira jul i Sverige, så jag hoppas ju att det blir någon form av lättnad i de här flygförbindelserna även för egen skull, men framförallt för att man ska kunna rädda vad som räddas kan av den här turismsäsongen här.
Tack så mycket Erik Esbjörnsson, Dagens Nyheters Afrika-korrespondent, och Johan Nilsson, reporter på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion.
Tack.
Tack, tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar, så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Palmira Kokari Menga. Ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media, och jag heter Ylke Holago.
Podplay.